Välkommen till Studio DN. Det här är veckan när
Hongkongs Pekingstödda ledare Carrie Lam drog tillbaka lagförslaget om att kunna överlämna misstänkta brottslingar till Fastlandskina. Kanske blir det därmed slut på kravaller och kaos, det som har präglat Hongkong den senaste tiden.
Robert Mugabe dog. Han hade hela världen bakom sig när han blev det fria Zimbabwes första ledare. Han var också världens mest utbildade statschef med 7 akademiska examina. Han utmanövrerade brutalt sina fiender och lyckades hålla sig kvar vid makten i 37 år.
Och det här var också veckan som orkanen Dorian har skapat förödelse på Bahamas. Minst 30 personer har dött och över 70 000 är i akut behov av mat, vatten och mediciner. Orkanen härjar nu längs sydöstra USA och i South Carolina och North Carolina har nästan 1 miljon människor uppmanats att lämna sina hem.
Roy Anderssons estetiskt kyliga Om det oändliga fick ett varmt mottagande på filmfestivalen i Venedig. Förutom applåder fick den svenska guldlejonkandidaten också fina recensioner av flera internationella filmkritiker.
Och så har vi dåliga nyheter för er som brukar vinna i Yatzy. Det är kanske slut med det nu. För i Dagens Nyheter, ute digitalt redan nu på dn.se, så finns en lång artikel om matematiker som lyckats lista ut den perfekta Yatzy-strategin. Några råd, de måste man visserligen vara dator för att lyckas med, men andra går utmärkt att genomföra hemma vid köksbordet.
Och så det som vi ska prata om i dagens Studio DN. Kaoset i Storbritannien fortsätter. Brexit eller inte Brexit, det är frågan. Och den nya premiärministern Boris Johnson har förlorat sin majoritet. Ett avslöjande från Dagens Nyheter om svårt sjuka patienter som fått vänta länge på ett provsvar. Och så får du veta hur du ska utnyttja segertimmen. Ja, det är tydligen det vi ska kalla timmen mellan 5 och 6 på morgonen. Jag heter Amanda Lindholm.
Och jag heter Augustin Erba.
Ja, välkomna till Studio DN. När vi spelar in det här så är klockan strax efter 1. Och i veckan har vi kunnat läsa om dramatiska scener från det brittiska parlamentet. Ministrar har lämnat sina poster. Höga företrädare har promenerat rakt över kammarens golv från ett parti till ett annat. Och ett nyval som inte blivit av kommer ske ändå. Kanske. Erik de la Reguera, DNs korrespondent i Paris, som också rapporterar från Storbritannien. Vi är så tacksamma att du är med i Studio DN och kan berätta för oss. Vad är det som händer?
Ja, det har varit en dramatisk vecka här i Storbritannien. Och det beror ju naturligtvis i grunden på bråket om Brexit som har pågått nu i mer än 3 år. Det var ju 2016 som vi hade den här folkomröstningen där 52% röstade för att lämna EU. Men britterna är kvar fortfarande och nu har vi fått en ny hårdför premiärminister i Boris Johnson som helst vill få till ett avtal men som är öppen för att lämna EU den 31 oktober utan ett avtal. Och det är det som det stora bråket står om eftersom oppositionen till varje pris vill undvika att krascha ut ur EU den 31 oktober utan avtal. Man är rädd för att det ska orsaka ekonomisk kaos och otaliga problem. Och det är också en del ledamöter i regeringspartiet Tories som är väldigt oroliga för det. Och det är det som nu i veckan har gjort att Johnson i praktiken har förlorat sin majoritet, att han har blivit tvungen att, eller sett sig tvungen att sparka ut 21 ledamöter och att han nu försöker få till nyval fast han får nej för det här förslaget från oppositionen. Så det är extremt låst och det är väldigt polariserat.
Förlåt, jag måste bara fråga så här. Sparka ut 21, hur sparkar man ut folk i Storbritannien i parlamentet?
Ja, det är ju extremt, även för att vara Storbritannien får man säga. För det är, i det här partiet som har varit statsbärande väldigt länge så har ju konservativa och liberaler kunnat samsas och lyckas komma överens någorlunda. Men just i när det handlar om EU-medlemskapet, om Brexit så har de inte lyckats komma överens. Och nu har det blivit så polariserat att alltså, de här 21 ledamöterna de röstade emot regeringen för i några dagar sedan i onsdags, när oppositionen ville ta kontroll över agendan och lagstifta för att stoppa en hård Brexit då, som man säger, det vill säga utan ett avtal den 31 oktober. Och när de röstade emot, då hade de redan fått en varning av Boris Johnson att, och folket runt honom, att om ni röstar mot regeringen här, då kommer vi att göra er till politiska vildar och alltså i praktiken sparka ut dem ur partigruppen. Och det är det som har hänt nu.
Ja, jag bevakar ju den svenska regeringsbildningen här under hösten, och då beskrevs ju den som mycket stökig. Där får man ju kanske ändå säga är lite på en annan nivå.
Ja, det var ju stökig minst sagt även i Sverige, men det här, det är ju just det här att man, att Brexit-frågan skär liksom genom partierna. Det skär även genom Labour. Alltså det finns ju Labour-ledamöter som vill lämna EU så snabbt det går också, som röstar mot den egna partiledningen, även om det inte lika många som i Tories. Så att det här är någonting, den här frågan, den är väldigt polariserande och skär rakt igenom partierna. Det märker vi också i att det har skapats ett nytt missnöjesparti då, Brexitpartiet, som inte sitter i parlamentet än, men om det skulle bli nyval så är det ju mycket möjligt, eller troligt till och med, att det skulle komma in och kunna, ja, det skulle kunna bli ännu mer kaos faktiskt.
Just det, men nu så är det ju två dominerande partier kan man säga. Det är konservativa Tories och socialdemokratiska Labour. Och i veckan så skrev du en text med rubriken "Därför kallas Boris Johnson, Corbyn, Labour-ledaren då alltså, för klorbadad kyckling." Ja, varför det?
Ja, det kan ju låta märkligt, men det har ju att göra med att på engelska så betyder chicken, eller kan man använda uttrycket chicken för att kalla honom för fegis. Och dessutom så har det en koppling då till Labours oro för att Boris Johnson efter Brexit ska teckna ett frihandelsavtal med USA om att, ja, bland annat jordbruksprodukter. Och där finns det finns några saker, frågor där som är väldigt känsliga, bland annat då när det gäller just klorbadad kyckling. Och där, det är komplicerat, men man kan säga så att man badar då kyckling i klordioxid i USA för att bli av med bakterier efter att man har slaktat dem.
Ja, det är bra att du förtydligar det här så att inte någon slags avancerat spa.
Måste gå in så man förstår. Ja, precis.
Men
EU har ju då förbjudit detta. Så det här det strider ju mot de EU-regler. Mm. Men, och det är det som då Labour är oroliga för, att det här kommer man att bli av med. Ifall, bland mycket annat. Man är orolig för att Tories ska dumpa arbetares rättigheter och vad gäller livsmedelsstandards och så vidare. Allt bara för att få bra handelsavtal med olika länder. Så att det är sånt också som den här konflikten handlar om.
Jag förstår. Men Brexit är ju på något sätt det hela kretsar kring. Hur resoneras det kring sannolikheten för att det inte alls blir något EU-utträde?
Ja, alltså just nu så är den stora frågan om man ska lyckas undvika en avtalslös Brexit den 31 oktober.
Vad betyder det då, avtalslöst Brexit?
Ja, alltså i praktiken betyder det att man lämnar helt utan ett avtal. Men Theresa May förhandlade ju fram ett avtal med EU här förra hösten, och då röstade ju parlamentet nej till det här avtalet 3 gånger. Och sen så har ju då Boris Johnson kommit in, och han vill verkligen inte ha det här avtalet, eller åtminstone inte vissa delar i det. Han vill få bort den här delen som handlar om Nordirland och som är en slags nödklausul eller nödlösning som innebär att man kommer inte ha någon gräns under några omständigheter på Nordirland. Men för att, ja, i praktiken innebär det att, som Boris Johnson ser det, att Storbritannien kan fångas i en tullunion med EU under lång tid, och det är han helt emot. Och EU vill inte riskera fredsavtalet på Nordirland, så därför så har hela den här liksom förhandlingen strandats. Och även om Johnson säger att det går framåt, så är det inte så mycket som tyder på det. Så att det Just nu så är ju liksom, allting har tytt på att man går mot en avtalslös Brexit. Men jag menar, om oppositionen plötsligt har kontroll, just nu har man kontroll i parlamentet, om man sen också skulle kunna vinna ett val, säg att Labour tillsammans med Liberaldemokraterna och skotska SNP kan bilda någon typ av koalitionsregering, då skulle man ju teoretiskt sett kanske kunna förhandla fram något lite mer mjukt avtal med en tullunion, och sen så kan, är det möjligt att man kan ha en folkomröstning om detta, för det vill Liberaldemokraterna, det kommer de att kräva. Just och det. I så fall så skulle man ju kunna, skulle det kunna sluta i att det inte blir något överhuvudtaget. Det skulle ha varit århundradets show som pågick i 5 år utan att det hände något i praktiken.
Ja, det låter ju faktiskt som att på riktigt vad som helst kan hända. Så vi kommer följa din rapportering med spänning här framöver.
Mm.
Tack så mycket, ja, Erik de la Reguera.
Ja, att vara morgonpigg, det ska man tydligen vara nu. I alla fall om man får tro den bästsäljande ledarskapscoachen Robin Sharma. Han har skrivit en bok om att gå upp klockan 5 på morgonen. Och en som har läst den och pratat med Robin Sharma är DNs reporter Evelyn Jones. Ska vi börja med, vem är Robin Sharma?
Robin Sharma är en ledarskapscoach, som du berättade, som har coachat miljardärer, idrottsmän, alltså riktigt framgångsrika människor, och som har skrivit 13 böcker om hur man ska förändra sitt liv och få ett bättre liv, eller bli bättre liksom. Och nu har han skrivit den här, hans senaste bok, som handlar just om att man ska gå upp klockan 5 för att få ut det mesta av sina prestationer, eller få bättre prestationer och ett bättre, ja, men en bättre livsstil.
Jag är ju alltid misstänksam mot sådana här ledarskapsguru, så då tänker jag så här, men vänta nu, de här extremt framgångsrika människorna, anlitade de honom före eller efter han var framgångsrik?
Ja, det är ju det som är lite oklart.
Det kan man ju fråga sig. Ja. Oavsett, detta var kanske irrelevant, men han skrev också den här boken Munken som sålde sin Ferrari.
Just det.
Den var ju så här jätte, den har ju nog många hört talas om, sålde flera miljoner exemplar. Jaha, men låt oss gå rakt på pudelns kärna, nämligen det som ska hända klockan 5 på morgonen. Om man nu, när du pratade med honom, om man nu går upp klockan 5 på morgonen, vad ska man då göra klockan 5?
Ja, det är ju verkligen då inte, precis, för det första ska man ju gå upp, men det är inte det viktigaste egentligen, utan det viktigaste är hans liksom timmes regim av hur man ska hantera den här första timmen, som han kallar för segertimmen.
Ja, och då, segertimmen med den, alltså mellan klockan 5 och 6 på morgonen.
Exakt.
Jag skulle vilja se en handuppräckning med alla lyssnare, så här, hur många som känner att de är segrare när ja, liksom, klockan ringer klockan 5 på morgonen.
Jag är inte en segrare då.
Inga händer här inne i studion i alla fall, tror jag.
Jo, jag räcker upp handen här. Jag är ensam.
Det finns en i alla fall. Ja. Nej, men då ska man i alla fall då, man ska gå upp direkt klockan 5, man ska ställa sin veckaklocka långt ifrån sig så att man måste gå upp, och sen därefter så ska man direkt börja då 20 minuters hård träning. Vad är hård träning? Jag vet inte riktigt.
Han menar väl så här, vad heter det, i hög intensitetsträning så här,
exakt.
Burpees eller, ja, ni vet,
det var nog precis ett sånt förslag som han gav. Ja. Att hoppa upp liksom på golvet och börja burpees. Eller hoppa på en träningscykel eller gå ut och spring. Liksom.
Ja,
men ut ska man i alla fall.
Ja.
20 minuter. Sen direkt därefter.
Men alltså det här så här, jag vill ändå säga så här långt i samtalet. Så här, som jag redan har bekänt, och så är jag en sån person som faktiskt vaknar vid den tiden på morgonen och aktiverar mig. Men även, alltså det är ändå så att bara att ta på sig skorna vid klockan 5 på morgonen, det tar ju inte så här 0,5 sekunder direkt, utan det tar, nej, ju ändå sin lilla tid.
Nej, man har ju väldigt lite liksom mellantid mellan de här olika momenten.
Förlåt, jag avbryter. Först det här, vakna klockan 5, pang, hög intensitetsträning i 20 minuter och sen Evelyn.
Yes. Sen därefter så ska man ju då släppa den här höga intensiteten och istället reflektera, och eftersom han är ju kanadensisk då. Jag inbillar mig, eller ja, enligt honom då också, att där kan man ju också prata mer om kanske att man ber, eller liksom den typen, att man tänker på Gud. Men man kan också bara meditera eller reflektera över liksom, hur är mitt liv?
Skriva dagbok.
Skriva dagbok är en sån jättebra grej enligt honom, för då får man klara mål för sin dag, och kan utan klara mål inga men, klara presentationer.
Vad skriver han för dagbok? Det låter ju det här att man, när man skriver i sin dagbok så bara bla bla bla, hon var inte intresserad av mig eller varför blev maten så dålig?
Är det liksom, det du gör det, när det du inte... går upp klockan fem?
Ja, men nej, jag tänker i alla fall, en dagbokskrivare är ju inte direkt så här, ja, nu ska vi sätta upp nya mål. Så
jo, men kanske... det är det som ska vara ditt dagbokskrivande. Okay. Alltså, snarare så som jag förstår honom så är det ju snarare att du ska skriva vad som ska bli så bra med den här dagen. Snarare än igår åt jag äcklig mat och någon var elak mot mig. Ja. Liksom. Och det är också så här, ja, men att han säger att sport, man ska liksom ta sin inspiration från superframgångsrika idrottsmän som aldrig nöjer sig med sin förra prestation utan man ska bli bättre hela tiden. Så det handlar mycket om att optimera sig. Eller liksom. Och det gör man då klockan fem.
Vänta nu, så att först högintensivträning.
Yes.
Och sen reflektera.
Ja.
Och sen?
Sen kommer 20 minuter av utveckling. Så då... Det är lite motsägelsefullt, för samtidigt som man ska ha all teknologi ska vara avstängd, man får inte hålla på med sin mobil eller liksom kolla någonting i stort sett, men man kan gå en online-kurs till exempel, för nu ska du lära dig någonting, du kan gå en språkkurs online, du kan läsa en bok om typ hur du blir en bättre person, ja, så att du ska helt enkelt göra något utvecklande i 20 minuter och sen är klockan 6.
Och sen är klockan 6. Och detta är då, som man kallar det för, segertimmen.
Exakt.
Just det. Och sen hade han också ett namn på den grupp människor som jag har förstått som blir allt större då, som går upp här vid klockan 5.
Ja, och det är ju den klubben då han tycker att man ska bli med i, och som är The 5 AM Club. Och det är, ja, det är då de mest
femklubben som vi säger.
Femklubben, precis, kan man säga.
Men Augustin, du är alltså med i femklubben.
Jag är med i femklubben, men jag måste säga att jag personligen tycker att han är lite, och det här är ju vissa människor som går upp så här tidigt som liksom hela tiden säger, ja, vad minns han uppe klockan 5 för bla 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 och så vidare. Men jag tycker att det är att bara berätta om den liksom den positiva sidan av det. Man glömmer ju säga liksom att ja, men jag är också sån, så att jag även på en fredagkväll redan vid liksom 9:15 säger så här, jag måste nu gå och lägga mig nu, ja, för jag är lite trött.
Ja, hur funkar det sociala livet om man tillhör femklubben, undrar jag.
Ja, men för det är ju lite, alltså, enligt honom då, du har ju din erfarenhet, men enligt honom så ska det där inte vara ett problem. Alltså, du ska gå och lägga dig klockan 10. Du ska inte vara den konstiga här som vill gå och lägga dig klockan 10 på en fredag. För att du ska göra det här 7 dagar i veckan och du ska stänga av all teknologi klockan 8. Liksom, sen kan du läsa en bok och sen ska du sova och du ska få 8 timmars sömn. Så att du lever det perfekta Robin Sharma-livet.
Ja, fast problemet är ju då att alla människor omkring en har inte samma konstiga vanor. Så att man, precis som Amanda säger här, så finns det ett socialt pris här för ens kompisar då, när man vid 9:30 på fredagskvällen på restaurangen säger så att... Och folk, numera är det ju så att folk tittar på mig redan just vid 9:30 på tiden, och så är man ute på restaurang och så säger jag bara, nej, nu är det läggdags för Augustin egentligen. Och det är ju inte fullt lika så här glorious som Robin Sharma får det framstå då. Så, för att, men jag tror att det är så man måste göra för att gå upp så tidigt. Mm. Det finns också forskning som säger att det här med att, för jag vaknar ju faktiskt vid den tiden, så det är ju faktiskt, jag ställer ju inte klockan, men det finns också forskning som pratar lite grann om att det kanske inte är så att folk som är morgontrötta är det för att de inte går och lägger sig, utan att det är liksom genetiskt om man vill vara upp tidigare. Vad vet vi om det, Evelyn?
Alltså, det har ju nyligen kommit flera artiklar faktiskt just om det, att det är liksom en grupp människor som vaknar automatiskt klockan 5, och då är det ju precis som du säger att det är inte så himla, det låter ju, alltså normerna idag säger ju till stor del att går du upp tidigt så är du en produktiv person.
Det är ju segertimmen, säger han ju Robin Sharma här.
Och är du liksom morgontrött så är du lat på något sätt. Och så behöver det ju såklart inte vara, vill jag säga, som att jag absolut inte är en morgonpigg person. Och är väldigt...
Nej, men för du provade, precis, nu avbryter jag det här igen. Men vi berätta nu hur det var med, vad heter det, genetikforskningen, ja. Så ska vi strax höra hur det gick för dig när du provade detta.
Nej, men den forskningen säger ju då att det här är en grupp, och då man kanske kan ändra det, men att det är liksom per automatik, du vaknar jättetid, det kan vara 5, det kan vara liksom 3. Och det är ju ett problem eftersom att du vill ju inte alltid, som du säger, vakna klockan 3. Om du har varit ute på fredagen så är det inte så kul att du faktiskt inte kan sova efter klockan 4 på morgonen. Och så är det någon som beskriver någon sån artikel också, att så här, ja, men det är inte så kul att vara på dammsuga klockan 4 på morgonen när jag egentligen vill ligga och sova, men jag kan inte. Så att, det är väl just att ja, det finns någon bild av att man är super, man är en bra person om man vaknar tidigt på morgonen, men så himla kul kanske det inte är för alla som gör det.
Jag vill ändå bara säga att det är en liten, liten revansch här, för att liksom hela mitt liv då som en sån här person som har varit vaken tidigt på morgonen, så har man ju levt med att, så här, att om det kommer liksom en tweet eller liksom ett liksom mess klockan 4:30 på morgonen, som bara så här, vi är uppe! Mm. Liksom så här, då är det så här allmänna känslan så här, åh gud vad coolt, de har varit uppe hela natten, de har varit ute och festat, de har säkert varit på någon kul klubb. Så här. Och om jag då skriver så här, jag är uppe fast jag precis har vaknat klockan 4:30, då är det ingen som tycker att det är coolt, även om det är samma tid och vi båda är uppe.
Nej.
Så att jag tycker verkligen, det är kanske en liten revansch ändå för oss som är lite tidiga på morgonen. Anyway, Evelyn, när du blev ju förstås oerhört inspirerad av jag ser verkligen.
Ser inspirationen.
Ja, hur gick det för du provade detta, att gå upp lite tidigare. Hur gick det?
Ja, när jag pratade med honom så han var ju jätteövertygande. Alltså, han gör ju det här och älskar det och tycker att det är fantastiskt. Och säger att jättemånga andra också har blivit hjälpt där och tycker att det var fantastiskt också. Så jag tänkte, ja, men jag får väl testa då. Och jag testade ju kanske en dag, så det var ju liksom, det var inget långt försök.
Men ändå så här, A for trying.
Ja, verkligen. Jag kom upp en gång. Jag kände mig lite som en segrare, men dagen efter så kände jag mig som en segrare när jag fick somna om istället och vakna min vanliga lite för sent.
Men gick du lade tidigare då på kvällen eller?
Nej, alltså det går ju inte. Det är det. Eller liksom man är så van vid, man har ju sina grejer man ska göra på kvällen. Jag kan inte se mig själv stänga av min mobil och inte få kolla på TV eller göra någonting eller prata med någon efter klockan 8 på kvällen typ. Så att det blev inget långt försök. Men till Robin Sharmas försvar då så sa ju han att det här kommer vara hemskt för dig. Det kommer ta så här, du kommer hata mig om en vecka, du kommer hata mig om en månad. Men om du gör det i 66 dagar, då kommer du tycka att det är fantastiskt och aldrig vilja sluta. Och 66 dagar känns, det var lite för långt för mig. Ja. Men kanske någon gång.
Nu är det bara 57 dagar kvar.
Ja, precis.
Tack Evelyn för att du kom hit och delade med dig av denna kunskap. Nu får vi se, tack, kära lyssnare, om ni kommer att utnyttja segertimmen eller om ni kommer att somna om. Nu ska vi strax över till ett av de stora avslöjanden som Dagens Nyheter har gjort under den här veckan. Och det gäller patienter som har fått vänta länge på sina provsvar.
Ja, i veckan så har DN ju gjort ett avslöjande som många har reagerat på. Det gäller företaget Unilabs och de sköter röntgen och provtagning för Region Stockholm. Och DNs granskning visar att väntetiderna för att få svar har varit väldigt långa. Och framför mig nu så sitter Anna Gustafsson. Vi är ju skrivbordskollegor i vanliga fall när vi inte sitter här, så jag har kunnat följa ditt intensiva arbete med det här på väldigt nära håll. Hej.
Hej, hej.
Kan inte du börja med att berätta, varför är det här så allvarligt?
Ja, det handlar ju om att Region Stockholm har tecknat ett nytt avtal med en leverantör för att de ska utföra provtagning. De ska ansvara för provtagning för patienter i hela länet. Det är det ena uppdraget. Sen har de ett avtal till som gäller röntgen. Och det delar det här bolaget med Aleris, det uppdraget. Så de här två bolagen, eller framförallt nu Unilabs, har två uppdrag för Region Stockholm efter en stor upphandling. Och det här har skapat kaos kan man säga. Och det som har hänt, det är att patienter har fått vänta. Och det här handlar om svårt sjuka patienter. Det är patienter som har cancer eller potentiell cancer, alltså misstänkt cancer. Och det kan handla om HIV-tester eller andra könssjukdomar som klamydia och sånt. De har fått vänta väldigt länge på svar. Och det är även läkare som har hört av sig till Region Stockholm, alltså på vårdcentraler i primärvården, och varnat för stora patientsäkerhetsrisker. För de kan inte hitta de här provsvaren. Provsvar har kommit bort. Det finns exempel på provsvar som har blandats ihop, och det är väldigt, väldigt långa väntetider på de här för de här sjuka patienterna.
Mm. Och det handlar om många patienter, låter det ju som, om de har hand om det här för hela länet.
Exakt. Det är ju alltså, ja precis, det handlar ju om, särskilt när det gäller den här laboratoriemedicin, så är det hela primärvården.
Okej. Okay. Och det här är ju alltså då ett företag som Region Stockholm har anlitat för att de ska sköta de här uppgifterna. Hur har regionen reagerat på de här klagomålen som har kommit?
De har reagerat på det sättet att vad ska man säga, förra veckan så kallade man, eller så sa man, gick man ut och informerade om att man skulle kalla ledningen för det här bolaget till möte. Och, men det som då kom fram, det var samtidigt som media hade börjat ställa frågor och bland annat som DN hade börjat begära ut underlag på de här klagomålen. För vi fick reda på att det hade kommit in en massa klagomål och det var även patienter som hörde av sig och var upprörda till oss eller till DN. Så regionen agerade efter att media, eller de agerade i alla fall utåt och då började prata om att det var problem. Och sen har vi kunnat se då att de här problemen har uppstått redan i våras när det här övertagandet skedde så att säga. Redan i mars-april så började det komma in klagomål. Men, och dessutom har delar av förvaltningen haft möten med Unilabs från i juni i alla fall. Och sen så säger hälso- och sjukvårdsdirektören som är den högsta chefen att han har inte känt till omfattningen av problemen förrän i slutet av augusti, det vill säga förra veckan.
Men jag måste bara fråga Unilabs själva, vad är deras liksom försvar eller förklaring?
Jag intervjuade vdn här alldeles nyss idag och då säger han att det blir alltid turbulent i en när man byter avtal, kartan ritas om, säger han. Man har också förklarat de här långa köerna till röntgen, och det här handlar liksom inte om bara att röntga knän, utan det handlar ju om datortomografi för cancerpatienter och MR, magnetröntgen, skiktröntgen. Alltså det är ju redan konstaterat sjuka patienter som får de här remisserna så att säga. Men han säger att det, när det gäller röntgen, att där beror problemen på mer omständigheter, att Region Stockholm har minskat antalet mottagningar i samband med den här övergången.
Och så de har inte kunnat få tillgång till de lokalerna de behöver, till exempel?
Exakt. Det här verkar inte riktigt, det här finns lite olika uppgifter om, eftersom det även är anställda och för detta anställda som har hört av sig och som vittnar om att det är stort kaos på Unilabs och att det är väldigt många anställda som har sagt upp sig.
Mm. Och sen så igår så fick du också fram information om att när regionen anlitade Unilabs så var det till ett anmärkningsvärt lågt pris. Vad var det som hände i den processen, i själva upphandlingen?
Det som hände då, det var att Unilabs, och när det gäller röntgen så var det faktiskt även Aleris, men då Unilabs la sig på ett väldigt, de la ett anbud som var 40% lägre än konkurrenternas. Och menade att de kunde utföra den här verksamheten till ett 40% lägre pris. Och när i en anbudsupphandling, när bolag lägger sådana låga bud, då måste en förvaltning eller en myndighet, då måste de ställa kontrollfrågor. Hur kan ni utföra de här tjänsterna på det här sättet? Och då har Unilab svarat att jo, men det är tekniska framsteg och vi har stor verksamhet även i andra länder, och på det sättet så kan vi jämföra priser och vi kan pressa priser, och genom också våra stordriftsfördelar. Så den här prisbilden som ni har, den är gammal och den är inte realistisk och inte marknadsmässig, har de sagt.
Mm. Men både Unilabs och Region Stockholm har väl varit överens om att de här väntetiderna, de är oacceptabla.
Ja, det har de gjort.
Och så vad säger de nu? Hur ska de göra för att se till att det inte blir så här för de här patienterna som faktiskt berörs?
De säger att de har en handlingsplan. För det som har hänt under den här veckan är att de har suttit i möten då. Och en del av den här handlingsplanen är att Unilabs tar in extra personal för att kunna beta av de här köerna, både när det gäller röntgen Och inte minst de här proverna, som är, det är 6000 prover som man ligger efter med, så att säga.
Okej. Vi lär få läsa mer om det här i Dagens Nyheter, eller hur, Anna?
Det kommer ni säkert få göra.
Mm. Tack så jättemycket, Anna Gustafsson.
Tack.
Du har lyssnat på Studio DN. Det här är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Vi som har suttit i studion heter Augustin Erba.
Och Amanda Lindholm.
Researcher var Sabina Marmulakaj och tekniker Oliver Bergman. Vi hörs nästa vecka. Hej då.